Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Sporthuset är här igen med sedvanlig sifferstart.
134 fotbollslandskamper har blivit för den svenska silverhjälten i de senaste olympiska spelen. Rio de Janeiro, Lisa Dahlqvist. Tänk att hon med sina straffmål avgjorde såväl mot USA som Brasilien.
1-3-4. 1,34 är rekordet i antal insläppta mål i snitt per match för en målvakt under ett SM-slutspel i ishockey. Det stod Linus Söderström för när HV71 blev svenska mästare i fjol. Om några veckor så ska ju årets mästarlag koras.
Och just det, 1-3-4 är också inledning på postnumret i Gustavsberg där ju du och jag, Tommy, sitter och spelar in det här avsnittet. 134.
Dessutom är Miro Salar i ett Karlskrona som i alla fall enligt min väderapp Miro bara en plusgrad här i början av april. Det är inte mycket att hurra för ett ställe som kallar sig för Rivieran.
Nej, jag funderar faktiskt kraftigt på att, ja, jag vet inte vad jag ska säga i fortsättningen, men vi har ju alltid upplevt oss som svenska Rivieran, men 5 centimeter snö idag.
Oj. Annars är vi inne i april, vilket innebär att meteorologernas lysande formulering aprilväder kommer användas på varenda prognos fram till sista i den här månaden. Jag väntar ju fortfarande på den så kallade meteorologiska våren här i Gustavsberg. Den brukar ju komma i snitt 16 mars till Stockholmsområdet, våren alltså. Och jag kan tala om den inte här ännu, men den närmar sig tydligen.
7-1 i alla fall till Stockholm mot Karlskrona idag vad det gäller antal grader på termometern. Vi måste ta det direkt, eller Lasse? Det som Miro är mitt inne i. Det är ju en, det är ju, måste vara, ja, det är känslomässig.
Känslomässigt helvete är det. Nej, ja, det är ett helvete och ingenting annat. Miro, jag vet att för när vi spelar in det här så lirade ni igår Karlskrona mot Timrå, och då vann Timrå i Blekinge, och nu är det returmöte imorgon, då blir det för ett kalasläge som Karlskrona hade att avgöra. Ledde 3 till matchen i 3-2. Men alltså den här tiden emellan att gå och vänta på de här matcherna, Miro, jag lider verkligen med det, därför att jag kan tänka mig att det är få saker som är värre.
Ja, nej, det är fruktansvärt. Egentligen hela sista månaden kan man säga. Vi lugnade väl ner oss lite grann. Vi kastades mellan hopp och förtvivlan där. Vi var ju väldigt nära på att kunna undvika det här kvalet, men det var på något sätt skönt när vi äntligen visste att ja, det blir kval. Men sen är det som du säger, den här matchserien här nu, den här väntan. Och jag tycker inte det är så farligt med den här vilodagen mellan, för vi spelar ju varannan dag. Utan det är att matchdagen så spelar vi 19.30 på kvällen, och det känns som en evighet från det att vi har morgonvärmt tills matchen startar. Det är vidrigt, är det.
Alltså när man är involverad i ett lag och väldigt nära ett lag, så jag känner ju henne för min innebandytid, så det är nästan som man upplever att det är någon form av sadism att skjuta på att matchstarten ska komma så himla sent, va? Ibland när man går och väntar på att få göra en kommentering också, en viss nervositet och så vidare, så i vissa länder startar de ju 22 med matchen.
Ja, nej. Det är hemskt. Och som sagt, sen försöker man ju undvika folk dessutom, för att man får ju ständigt fråga, hur går det ikväll? Och det är det värsta jag vet, ja, liksom, att svara på. Hur känns det? Vad har du för magkänsla? Jag försöker undvika den typen av tankar överhuvudtaget, och sen möter man då folk som ställer de frågorna. Ja, det gäller att ha såna här stora lurar på mig som jag har just nu när vi spelar in podden.
Men det är också lite grann det som vi behöver respektera, Tom, i det vi gör. Vi jobbar ju med det här. Nu jobbar inte jag just med den matchserien vi sitter och snackar om nu. Men i grund och botten så jobbar ju vi i det här yttersta känslosvallet. Supportrar, intressenter, men också spelare och ledare som är i den här vardagen där det är så kolossalt viktigt. Och det behöver vi respektera mycket i vår bransch.
Ja, det tänker jag mycket på när jag ser sändningarna. För när man inte tillhör en klubb och sådär, så är det lätt att, och man har ett objektivt perspektiv, så är det lätt att man säger till exempel, åh vilken härlig match i en sån här kvalmatch, om något lag har kvitterat med sekunder kvar till full tid. Och då ska man ju veta att det är väldigt många supportrar till den laget som inte tycker det är dugg härligt. Med tanke på det precis, som precis har hänt. Så att där, man får inte liksom, man måste tänka på det känslospelet. Men jag undrar, Miro, nu när den här podden kommer ut och har alltså match 6 spelas. Vi är ju inte invänta den och spela in podden, för den spelas ju onsdag kväll sent, som du är inne på. Så det kan ju vara så att när ni hör det här så är Karlskrona klart för SHL. Men det kan också vara så att det väntar en sjunde och helt avgörande match. Men det här är på något sätt mer än en match också. Med tanke på, ja, det vi pratade mycket om här i Sporthuset tidigare. Med tanke på den enorma ekonomiska klyfta som kommer vara, som redan är, men som kommer bli ännu större med SHL och Hockeyallsvenskan i framtiden. Och som påverkar hela klubben, organisationen, kansliet, en roll som, alla roller som du har, Miro, alla spelarlöner, allting. Känner man av det, den grejen, för idrotten är en sak, men att det är liksom mer än idrott där på något sätt?
Nej, men för mig är det så här att jag känner då att rent hockeymässigt, okej, vi skulle åka ner i Allsvenskan och vi kommer fortsätta och försöka då skapa ett bra lag och sådär, men vi kommer överleva som klubb, det är jag övertygad om. Och vadå, när vi gick upp i Allsvenskan så var det otroligt stort. Det är ju ändå näst högsta ligan och det är en bra liga, så att för mig är inte det egentligen det absolut viktigaste, utan det är ju de här extra pengarna som alla tjatar om, som man tror då ska ner i spelarleden och att det kommer höja lönerna. Jag hoppas verkligen att inte vi följer med den trenden utan använder det och investerar då, så att vi bygger upp en bra juniorverksamhet och skapar en organisation som gör det möjligt för oss att spela på SHL-nivå så småningom igen då, så fall.
Fick en fråga på Twitter här också. Vad gör du i båset egentligen? Du är ju någonting så ovanligt som en fystränare som står i båset på KKs match. Du har gjort det i alla tider egentligen. Vad är din roll i båset?
Anledningen till att jag började vara med där var ju för att jag skulle lära mig hockey verkligen inifrån och förstå saker. Jag har ju alltid varit hockeyintresserad. Man sitter framför tvn, man skäller och gnäller för att, åh herregud, nu blir de en man för mycket på isen. Varför sker allt det här? Man kan samtala med dem. Just nu kan vi, ibland så gör vi då lite, tar lite blod där i, men det är inte det största skälet, utan det är mer egentligen att förstärka kanske det positiva som säger någon tränare, så kan jag. Det är inte så att jag går in där och styr på något sätt. Eller, det är mer i utbildningssyfte kan man säga, jag var det från början, och sen nu är det mer då kanske liksom att jag är ett mentalt stöd förhoppningsvis. I alla fall så får jag den feedbacken tillbaka från spelarna att de tycker att det är skönt.
Vill de att du ska vara där eller? Har de sagt det eller?
Ja, det finns spelare som tycker att det är skönt att höra. För min roll är ju egentligen att vara positiv hela tiden, och när de gör dåliga saker så behöver vi inte förstärka det på något sätt. De känner i regel, gör man en indianare så behöver man inte någon tala om det för dem att de inte borde göra det, utan snarare då förstärka bra saker.
Men är du lite good guy där, som en materialare ibland har rollen i olika lag, det vill säga att tränaren, när man är ibland lite lack på, fan jag blir bänkad här, jävla skit, och så går man och snackar med materialen och säger så här, jo men du vet hur det kan vara, om man får lite den typen av stöttning.
Man är lite, vad ska vi kalla det, lite halvspion sådär, men när vi tränar fys och sådär så kommer det ju fram, grabbarna snackar och de är inte speciellt oroliga för att jag ska höra vad som sägs. Jag tar med mig den informationen, levererar den ibland till tränaren och säger så här och så här säger grabbarna att de mår, så det här och det här tyckte de var mindre bra, och sen är det ju upp till tränaren att ta till sig den informationen. Antingen då så säger de nej, det är jag som bestämmer. De ska inte vara med och besluta om de här grejerna, eller också säger de ja men det där var ju inte dumt, det där kan vi ta till oss.
Sporthuset 134.
två av de största svenska NHL-spelarna under, ja, på den här sidan millennieskiftet kan man säga. Nämligen bröderna Sedin, tvillingarna Sedin, som avslutar sina respektive karriärer i Vancouver efter 17 säsonger i National Hockey League.
Henrik Sedin is so good, so talented.
Daniel curls in front, pass on the side, Henrik scores! Vintage twin, pretty to watch. Oh,
you admire the way he plays, so you admire his professionalism.
Henrik Sedin's a star.
Henrik towards the goal, the centers, Daniel shoots, he scores! 700 assists for Henrik Sedin.
He's got to be in the Hockey Hall of Fame when he's done.
Goaltender still in the net, down to a minute 19 seconds to go, and Vancouver in control of the puck. Henrik Sedin center, and Daniel scores! Daniel Sedin's first National Hockey League goal ties the game with 1:13 to go in the third.
Fascinerande karriärer, alltså tvillingbröder, och så sida vid sida genom hela karriären. Och det är ju inte många kommatecken som skiljer mellan de här. Alltså i poäng och de har ju varit ungefär kalkerpapper mellan varandra hela vägen. Och det som också jag tycker är så glädjande att läsa och ta del av kring dem är hur populära de är i omgivningen. I National Hockey League, alltså runt hela NHL, ska jag säga, cirkusen, men också i sin klubb Vancouver. Och hur de hjälper till i lokala projekt, barnsjukhus och annat. Och hur kolossalt respekterade de är. Egentligen som en enhet. Det tycker jag är fascinerande. Sen gillar ju jag att de slutar när de fortfarande är riktigt, riktigt bra. Det är ingen som har kommit till dem och sagt, hörni, det ser lite saggigt ut. Utan de slutar när folk säger, snälla ändra er. Det tycker jag är stort. Mm.
Jag kommer ihåg, ni två kommer ju bättre ihåg det här med datum och vilket mästerskap sen, men ofta har man ju otroligt stora förhoppningar när vi får in de här storstjärnorna i landslaget, om det var inför något VM eller något, och man blir lite besviken för de kanske inte betydde riktigt så mycket som jag hade förväntat mig innan, men Sedinarna när de kom in, ja, hjälp mig, vilket mästerskap, var den totala skillnaden?
2013 var när Sverige vann VM-guld i Globen.
Så ja.
Ja, då var Sverige riktigt skralt.
Håller inte med?
Jo, precis. De var skrala grupper i Sverige. Du kommenterade ju det, Lasse. Och Per Mårts hängde på fallrepen och så. Sen kom Sedinarna in och allt vände.
Ja, nej, så var det verkligen. Det var också den turneringen som Fredrik Pettersson gjorde det där straffmålet mot Kanada. I utslagstävlingen. Det var väl kvartsfinalnivå, tror jag. Eller semifinalnivå. Mm.
Ja, men det är annars... Ja, precis. Annars är det ju påfallande här att de är ju tvillingar till max, att man tittar statistiken. De har gjort, båda har gjort 1000 poäng i NHL, lite drygt. Båda har gjort 1300 matcher i NHL, lite drygt. Båda har vunnit poängligan, dessutom året efter varandra. Om Daniel vann 2011 så vann Henrik 2012, alltså hela poängligan i NHL. Och de gick som två och tre efter varandra i draften. De hade ju förmodligen varit ett och två i draften. Det var något byte där med, som gjorde att Vancouver ville ha båda. För det var ju också ett önskemål från tvillingarna att komma till samma klubb. Så att de har ju följts åt på ett maximalt sätt verkligen. Du, apropå fysträning och ishockey, Miro, vi önskar tvillingarna Sedin såklart lycka till med
verkligen.
Livet utanför ishockey, som kommer de redan några matcher i och med att Vancouver håller på att missa Stanley Cup-slutspelet.
Du, Tommy, du var ju på, du ringde mig lustigt här och så sa du, de har ringt mig från Discovery, du jobbar ju där, och så sa du så här, de vill att jag ska åka och intervjua Zlatan.
Ja, just i Los Angeles.
Ja. Jaha, oj, en sån här person, då tänkte jag personporträtt, djuplodande, du ska gå igenom hela 10 minuter. Som rättighetsinnehavare får vi 10 minuter med Ibrahimovic. Och du skulle alltså då flyga från 134 Gustavsberg till Los Angeles. Göra 10 minuter lunchintervju med Ibrahimovic, flyga tillbaka.
Ja, det var lite... Men jag insåg ju snabbt...
Tänker du fråga om man ska spela VM?
Ja, nej, men jag insåg ju snabbt att vi har ju Sporthuset avsnitt 134, så jag var tvungen att tacka nej då till den här resan. Det är viktigare med den här inspelningen. Nej, men det blev lite ja, precis. Det var aktuellt här ett par dagar. Mitt på påskafton så började vi diskutera det. Men den skars ner ganska mycket i intervjun. För början var det snack om att det skulle bli en timme med Ibrahimovic. Och att den inte skulle vara så villkorad. Men problemet med de här intervjuerna som görs i klubbarnas regi är att de är ganska villkorade. Nu är den nedskuren till 10 minuter och Galaxy vill att det ska handla om, inte bara att det ska handla om MLS, alltså den amerikanska fotbollsligan, utan specifikt om Galaxy. Och då undrar man ju liksom hur många svenskar är intresserade av en intervju med Zlatan som handlar 10 minuter om Galaxy.
Passa på och stick över till Los Angeles, även om det bara blir 10 minuter med Zlatan. Jag låg ju på träningsläger där i princip från 1978 fram till, ja, då var det så små närmsta åren, så att då bytte vi och drog vi ner till så småningom till San Diego, men Kalifornien är inte dumt, kan jag tala om.
Vad sa du, från 78 till?
Ja, någonstans. Los Angeles var jag väl fram till och med 84. Och sen...
men du var hemma lite emellan också?
Ja, liten... Alltså, en
kolossal träningsläge.
Ja, när vi kom hem ungefär vid den här tiden, för då var det ju alltid varmt och skönt här nere i Blekinge. Så, men nu för tiden är det ju inte det. Så att nu hade det varit att jag hade stannat ännu längre än jag gjorde då.
Vänner, jag återkommer gärna i ärendet Ibrahimovic och VM förresten. Det är väl en av de mest uppmärksammade frågorna i den svenska mediedebatten, tror jag.
Ja, det måste man...
Det ska mycket till för att komma en valfråga som puttas in och är viktigare än om Zlatan kommer med till VM eller inte. Men nu tas ju den truppen ut i maj, så det hinns ju med en ordentlig upptakt inför valet i alla fall.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men ska vi hålla lite på Ibrahimovic ändå, även om man gärna vill hela tiden ha honom i blickfånget. Ja, vi gör det. Vi fortsätter prata om det vi hade förra veckan, nu när vi ändå har dig här, Miro. Det blev ju ganska bra tryck på sociala medier, @sporthuset till exempel, när det gäller det här med 16 weeks of hell. De visade sig att egna konton och sådär, också den där träningsmodellen som Thomas Johansson har satt igång. Stefan Schwarz har lyft det här, och Erik Granqvist, expert på Viasat, före detta målvaktstränare, visade sig hålla på med 16 weeks of hell. Patrik Ekwall har gjort det, många. Det har blivit en grej.
Vilken fruktansvärd...
Kostmässigt. Ja, vad sa du, Lasse?
Ja, men vilken fruktansvärd rubrik. Alltså vem, jag beundrar verkligen Thomas Johansson som tar sig an den här utmaningen, när det heter 4 månaders helvete.
Ja, och...
men det kanske är just det som gör att de nappar på det. Jag tror att är man lite, har man lite tävlingsinstinkt i sig, så är det liksom en begränsad tid man ska gå in. Det är lite grann som under deras karriär, att nu jäkla gäller det. Det finns ju mycket saker man var tvungen att göra som aktiv som man kanske skiter i senare när man har lagt av. Så det fyller ju sin funktion definitivt, liksom att man kan peka på det här ska vi genomföra, så här lång tid tar det och de här resultaten kommer du få om du lyckas genomföra det.
Och Schwarz har ju visat upp sin nya superkropp. Det var det som fick det här att lyfta lite grann. Stefan Schwarz, han har ju lagt upp så här före och efter 16 weeks of hell, och det fick det att dra igång. Alltså han gick ner 20 kilo ungefär från 98 till 77 inom loppet av de här månaderna då, 2,5 månader och sånt där. Och dessutom så ser man ju då att han ser väldigt muskulös ut. Det handlar ju dels om kosten förstås, där man får bara äta mellan 12, alltså vid lunchtid, och 8 på kvällen. Sen är det fasta i 16 timmar. När det gäller träningen så är det egentligen ingen hjärta-lungträning. Det överraskar mig lite, Miro, du får tycka till om det. 45 minuters powerwalk per dag i och för sig. 45 minuter powerwalk per dag. Så varje dag består av ett, om vi då kallar det konditionspass, 45 minuter powerwalk, det får du bedöma, Miro. Men sen ett styrkepass på 75 minuter, där man fokuserar på 2-3 muskelgrupper per dag. 3 träningsdagar på raken, vilar en dag, kör sen 5 dagar igen. Tar inte hänsyn till olika veckodagar och så.
Så länge du går på någon diet, så vad som händer egentligen, oavsett hur effektiv den dieten är, så blir du kostmedveten. Och egentligen då börja kontrollera vad det är du stoppar i det. Det är ju svårare än så är det ju inte. Sen är det ju frågan då, kan du leva med den kostupplägget resten av ditt liv? För det är ändå så, det är ju en livsförändring som man vill åstadkomma. Alltså byta vanor och annat då. Så att alla dieter funkar. Men den största anledningen till att de funkar är för att man blir medveten vad man stoppar i sig. Att sedan träna uppe på det, det är ju självklarhet. Då förbränner du ännu mer givetvis än om du inte tränar, vilket gör då att du får en nedgång av vikt. Att man väljer i den här metoden att köra lågintensivt, det är förmodligen för att man vill stimulera fettförbränningen, och sen så vill man då se till att underhålla muskulaturen ordentligt. Och det är klart, har du mycket muskler så har du en hög ämnesomsättning. Så att det är klart som sjutton att det här funkar. Ingen tvekan om det, men det finns en mängd olika sätt att göra det på. Sen är det frågan, är det det sundaste sättet? Kan en idrottsman leva på det här sättet? Eller är det någonting för oss halvtjocka att ta efter?
Ja, men jag tänker mer på motionsnivå. Jag funderar lite på dig, Lasse, till exempel. Jag har ju tjatat nu till... Lasse, du har gått ner jättemycket i vikt de senaste åren tack vare egentligen förändrad kost i första hand. Bort med socker och sådana saker. Dessutom kanske mer promenader och så. Med våra säger jag, hundar, torgs och smilla. Men inte egentligen ingen styrketräning och ingen hjärta-lungor. Och då har jag tjatat till Lasse och till andra också att Miro, min fyskompis här, han säger det att det absolut mest effektiva, oavsett om du pratar fettförbränning eller vad det än är på alla tänkbara sätt, är egentligen intervallträning, hjärta, lungor, att köra det hårt. Att det här snacket om att det är bättre att promenera i golfspelare som säger det är bra att vara ute 4 timmar, oj vad jag bränner fett, det är bara skitsnack. Vad säger du? Du kanske ska förtydliga, för jag har möjt att jag inte helt tolkar det rätt, eller?
Nej, men jag säger så här att något av det absolut viktigaste som finns, det är att vi har en bra kondition, alltså att vi, och gör man som Lasse då, att man förändrar kostvanorna, tar bort precis det som han har gjort, socker och annat, så blir det då att han kommer få en viktminskning. Och bara den rena viktminskningen, rent matematiskt, så kommer ju hans konditionsvärde att höjas. För hans kropp behöver inte så stor massa att försörja med syre. Så att, det är klart att det är den bästa kombinationen. Och när jag då ska rådgiva till någon då, så är det ju så här att börja med att bygga upp. Alltså kosten är ju det mest avgörande, det är ingen tvekan om det.
Det är nummer ett.
Ja, det är absolut nummer ett. Nästa steg tycker jag då, om man då ska dela upp det på något sätt och uppnå de här målen successivt, så är det 1. Förändra kostvanorna. 2. Börja jobba upp så att du får ett bättre konditionsvärde. För har du ett bra konditionsvärde, ja, då är du tillräckligt bra tränad för att kunna börja träna.
Men vad menar du med jobba upp ett bra konditionsvärde? Är det powerwalks eller är det...
Nej, men det är klart att det...
intervaller.
På samma sätt som det givetvis är så att om du är väldigt strikt i kosten så kommer du gå ner snabbare i vikt. Det är samma sak här. Vill du bygga upp en kondition så kan du göra det långsiktigt genom långa, lågintensiva arbeten över tid.
Helst
tycker jag då med jag tycker att promenad är lite snällt. Du måste vara upp på powerwalk så att du höjer pulsen åtminstone en liten bit till. Gärna då att man cyklar, helst vill jag att man springer då eller joggar över lite längre tider. Men klart som sjutton att intervallträningen, alltså till exempel 4 minuters hård intervallträning, ger mycket, mycket snabbare konditionsförbättringar.
Jag har ju mina 10 000 steg om dagen, det är ofta med hundpromenad ju. Men det går ju absolut inte att säga att det till närmelsevis kan liknas vid något pulshöjande. Det tar ju rätt lång tid. De stannar ju i buskarna och luktar och har sig. Så att det är ju en väldigt strävsam och strosande upplevelse, ska jag säga.
Men Lasse, erkänna att du känner att din kondition känns ju mycket, mycket bättre nu än när du var... alltså när du vägde mycket, mycket mer.
Ja. Nej, men alltså, att sluta med det här i grunden, socker, alltså godis och bullar och alltihopa det här, det har ju fått en, jag mår ju mycket, mycket bättre. Jag är piggare alldeles utan tvekan. Det blev det bästa jag gjort. Och det gjorde ju inte jag för att jag ville gå ner i vikt. Jag såg ju inte särskilt plufsig eller stor eller tjock ut från början eller kände mig överviktig, men det blev ju konsekvensen. Det hände ju bara. Jag har inget, påskhelgen inte i närheten av någon marsipan eller påskägg eller något sånt, utan det finns inget syn kvar för det. Nej, det finns inte kvar. Det är jättekonstigt hur kroppen fungerar, men folk kan sitta och räka i sig smågodis precis intill det som var mina favorit förut, de här svamparna med choklad på till exempel. Men jag är det, nej, alltså, det är liksom ingenting.
Socker är ju väldigt snabba kolhydrater, det är ju inget positivt i det. Dessutom är det smakförhöjande, så att det är väldigt lätt att bli beroende av det. Men samtidigt är det så att krigar man på det, då behövs det inte 16 weeks of hell, utan det räcker kanske med 3 weeks of hell och börja avstå sockret, så kommer kroppen att acceptera.
Var det, Miro. Exakt så var det i mitt fall. 3 veckor. Det var precis det som hände. För jag bestämde mig för att jag kan inte hålla på och vräka i med kex och goda, bla bla och så vidare. Så då jag gick och köpte en råsaft centrifug och gjorde juicer av precis allting jag kunde tänka mig. Men 3 veckor var det. Sen var det som ett trollslag ungefär. Puff. Fanns inget intresse för den typen av stimulans.
Och jag har egentligen motsatt scenario just nu. Jag tror inte jag pratar mer om det, men jag går alltså runt. Jag äter fruktansvärt mycket socker just nu. Ja, men det är säkert alltså.
Varför det?
Man vågar knappt säga det 2018, för det är så ute att äta socker. Men jag är ju beroende alltså. Jag går ju runt och sliter i lådorna här och Det är barnens godis då som ställer till det.
Nej, men,
från påsken till exempel då, så det finns det godis kvar. Och då och så har de, när de har stuckit härifrån, så liksom går jag runt och så får gömma jag godiset för mig själv, kastar upp dem högt upp i lådor, sen ska jag nå dem. Sen, som en parodisk figur, så är jag upp och klättrar på kvällen och tar ner godiset. Samtidigt så tränar jag väldigt mycket och hårt, så jag har precis ombytt liv mot Lasse. Alltså Lasse, du käkar bra men tränar inte. Jag tränar jättemycket men käkar dåligt. Och då är ju Lasses variant att föredra dem i då, eller?
Ja, absolut. Välj inte mitt. Jag varken tränar eller äter sunt.
Sporthuset 134.
Ingen frispark. Zlatan Ibrahimovic! Titta vilket mål! Zlatan Ibrahimovic!
Han har presenterat
sig i LA! Han visar! Det här är hans dag! Det här är hans lag!
LA, you're welcome!
Och det här är hans kontinent!
Ja, det fanns många som tvivlade på när Zlatan gick till LA Galaxy, men det tog 7 minuter innan han tystade dem.
Lejonet har landat!
Welcome to Zlatan! What have we just seen, guys? 3-0 LAFC in the lead in the first ever El Trafico. I'm sitting back saying Bob Bradley is going to have a triumphant press conference. Zlatan's sitting on the bench saying, no chance. 2 goals, one in the 74th, an incredible volley, one in stoppage time. I have not seen an entrance like this. I haven't seen a game like this. What an afternoon already.
I mean, to contextualize, I think we're talking about one of the all-time great MLS games. The only other one that comes to mind was actually David Beckham's debut back 11, 12 years ago against the Red Bulls in that 5-4 game. This one is arguably even wilder. Some good adjustments from the Galaxy in the second half. Obviously, better play overall. But Zlatan.
Ja, Ibrahimovic, spektakulära fantasimål, det han gjort förut. Det häftiga med, eller det notabla nu, är ju att han verkar vara i fysisk återhämtad form efter sin svåra skada och sitt försök till comeback tidigare. Inte i tillräcklig spetsig form för att lira i Manchester United, men för att spela en avgörande roll i MLS i USA. Det var ju alldeles uppenbart. Jag har en grej här som är också en historia som händer just nu och som bygger på lite grann dag för dag. Och det senaste kom alldeles före inspelningen här. Zlatan till VM, eller kan man ju fråga sig. Zlatan Ibrahimovic har ju blivit delägare i ett spelbolag, Bethard Group, baserat på Malta, meddelade bara för någon vecka sedan att Ibra skulle fungera som ambassadör för spelbolaget, och ersättningen för detta har angivits till runt 100 miljoner kronor, medieuppgifter. Dessutom är Ibrahimovic en av delägarna i spelbolaget. Och Olof Lund på Fotbollskanalen och min kollega i de allsvenska sändningarna signalerade redan under påskhelgen att whoops, vad blir det av det här? Svenska fotbollförbundet har ett nära samarbete med Svenska Spel. Hur ska de resonera när en av världens främsta spelare kanske ska representera Sverige i ett VM och är delägare i ett maltesiskt spelbolag? Hur var ligan? Och så då, Aftonbladet som plockade fram den verkliga dörrstängaren. Internationella fotbollförbundet FIFAs regelverk omöjliggör medverkan i VM för en spelare som är delägare i ett spelbolag. Så här står det tydligen i FIFAs etiska regler, kapitel 4, regel 25.
Det måste jag slå upp här, ursäkta.
Imponerande. Ja, har du boken där, eller? Och då har du deras etiska bok där hemma hos dig, Lasse, i Gustavsberg.
Spelare är förbjudna att äga andelar, aktivt eller passivt, i bolag, koncerner, organisationer och så vidare som marknadsför, tillhandahåller eller arrangerar sådana event eller transaktioner, vadslagning, gambling, lotterier eller liknande. Mino Raiola, den karismatiska agenten till Zlatan, svarade efter att han har tagit del av detta för en mer eller mindre verbal avrättning av FIFA. Han säger så här: det skulle inte förvåna om FIFA bestämmer sig för att spela fotboll med en rugbyboll imorgon om de har eget intresse för det. De har aldrig gjort något för spelarna, för klubbarna eller för sporten. Det kommer att fortsätta så, säger han. Och säger att FIFA är en icke-demokratisk organisation och den är icke-transparent. Och att med regelverket som ska förbjuda Ibrahimovic att spela VM bara är nonsens. I detta sammanhang hoppas jag bedömning i sak kan hålla sig till fakta. Tack och lov, säger jag, för ett etiskt regelverk även hos FIFA. Tack och lov säger jag att en VM-spelare självklart inte kan vara delägare i ett spelbolag och spela i VM. Det måste ju vara en grundläggande självklarhet. Så, VM-spel för Zlatan Ibrahimovic. Sälj andelen på Malta. Raiola kanske kan köpa.
Hade inte rådgivarna koll på det här till Ibrahimovic? Men han har ju ett pärlband av sådana. Det kan man misstänka att de faktiskt inte hade koll på det här.
Det är den ena slutsatsen. Den andra är att jo, alltså, de kanske inte skaffade sig kollen därför att de vet att han tänker ändå inte spela VM.
Ja, du menar att, ja, precis. Men nu kanske börjar komma ett nytt läge då, med tanke på att han visar plötslig form igen då.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Men alltså, jag menar i grund och botten att det här är ju fullständigt uppenbart självklart att en spelare som spelar ett världsmästerskap i fotboll inte kan vara delägare i ett spelbolag som ju dessutom då med viss sannolikhet har spelobjekt i det världsmästerskapet.
Det känns jättemärkligt egentligen. Och lika förvånad över som du, Tommy, att hur har man tänkt här? Har man inte varit rådgivare? Eller är det så som det brukar vara med Zlatan, att han tror att han kan förändra hela världen? Sen tänkte jag lite grann på det där du inledde med den här fysiska formen som man börjar visa. Det visar ju på, tycker jag då, kommer det här fystänket in igen. Men jag tycker att han är jäkligt smart när det gäller det här. Han berättar då liksom att jag springer så här, jag gör det här på grund av att min fysik inte räcker till. Jag tar de här hänsynen. Det är otroligt starkt att kunna liksom, vad ska vi säga, disponera sin fys på de här tiden som han är inne på. Skulle han sprungit på en massa andra bollar så vet han att då funkar han inte. Och det visar han ju då på en smartness som är otrolig.
Undrar om Jan Andersson på sin kammare kommer pusta ut eller tycker att det är försmädligt om Zlatan visar fortsatt fin form i MLS men stoppas av den här spelbolagshistorien.
Jo, men det blir ju liksom, alltså diskussionen kring Ibrahimovic och VM-spel är ju indelad i flera olika delar. Den första är den fotbollskompetensmässiga. Och då kan man ju säga så här att, nej men det tror jag alla är överens om, inklusive de inblandade själva, att oavsett om du spelar Marcus Berg och Ola Toivonen på topp eller om du spelar Isak Kiese till John Guidetti på topp, så är Zlatan Ibrahimovic en sammantaget bättre fotbollsspelare. Det tror jag alla är överens om. Så att kvalitetsmässigt så är han definitivt bättre och bör vara ett första val i ett VM. Sen har du diskussionen om gruppdynamiken och hur kommer Ibrahimovic att kunna påverka genom sitt sätt att vara, sitt sätt att ta plats i ett lag som är sammanbyggt redan, sammansvetsat redan. Kommer han att förstöra den goda lagmoralen och känslan och så vidare? Det är ju diskussion två. Då kan man säga att i den diskussionen är det upp till ledaren att tillse att alla får plats, även en stjärna. Alltså en ledare ska ju se alla i sitt lag, men en ledare ska ju också kunna bereda plats för alla i sitt lag. Så att det blir ju utmaningen för Jan Andersson i det perspektivet. Och så har du den tredje delen då, och det är ju en dörrstängare. Är han delägare i ett spelbolag på Malta så är det nej, det där måste han göra sig av med ägandet, annars blir det inget VM-spel helt enkelt. Så den är ju av eller på i den frågan. Mitt förslag till Jan Andersson är, om Ibrahimovic säljer sitt ägande på Malta och om han är fortsatt i fysisk form, åk till Los Angeles. Åk till Los Angeles. Och säg, jag, Janne Andersson, svensk förbundskapten, vill träffa dig, Zlatan Ibrahimovic, och prata fotboll. Tar du emot? Ja, under förutsättning att vi pratar VM kanske han säger då. men åk över till Los Angeles och träffa Ibrahimovic och ta snacket där. Så skulle jag göra det, för att då tar Janne Andersson över frågan. Då tar han över att vara den som leder diskussionen om vart vi är på väg någonstans.
Olof Lund på Fotbollskanalen, han kritiserade ju, eller han tyckte att det inte var så smarta uttalanden av Ibrahimovic på presskonferensen när han liksom satte press på Jan Andersson och company nyligen. Och då fick han ju våldsam kritik som han också skrivit om i en ny krönika, och han är trött på den här extrema polariseringen, tröttsamma polariseringen kring Ibrahimovic. Han skriver det att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, att Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna och är en enorm fotbollsspelare, samtidigt som han då skriver om kritik mot det här spelbolagsägandet och kritik mot hur han uttalade sig på presskonferensen som borde skada relationen både till Jan Andersson och till övriga spelare i svenska landslaget. Men det påler av när det gäller Ibrahimovic på alla fronter.
Det blir så diffusa diskussioner när det blir, man ogiltigt förklarar den intellektuella förutsättningen hos den som är på andra sidan i samtalet. Jag menar, det finns ju ingen anledning till det. Och jag delar uppfattningen, jag vet att Det har ju inte bara Olof Lund skrivit om, flera andra också, att det är en tröttsam polarisering runt Ibrahimovic, och det tas till argument som inte har i diskussion att göra, tycker jag. Bena ut fråga för fråga, och mitt tips till Jan Andersson är: åk till Los Angeles, ta snacket med Ibrahimovic på plats, därför att då kan alltid Jan Andersson efter det hävda att jag har sagt vad jag tycker i den här frågan till Zlatan Ibrahimovic. Han vet vad jag tycker.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Åsikter kommer in till Sporthuset, @sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se. Det är alltså hemsidan, sporthusetpodcast.se. Där finns också kontaktformulär, ni kan höra av er. Det har till exempel Martin Stanler gjort. Det här är ett ämne som du har varit på lite genom åren, Lasse. Det här, apropå kommentering som vi pratade om för en tid sedan när vi hade den här podden hemma hos Elias. Då hade vi en liten minikommenteringsutbildning, om man ska kalla det. Och Martin, han har funderat på hur sportjournalistiken ser ut i USA kontra Sverige. Där är det vanligt med så kallade beatwriter som grottar ner sig i ett ämne, i detta fall ett lag, blir specialister på det här laget, sitter på gedigen kunskap, fin kontakt som gör att det kommer fram väldigt mycket hårdvaluta i de här intervjuerna. NHL-bevakningen i USA och Kanada, intressant företeelse där journalister kuskar runt i landet med laget för att kommentera varje match i tv eller radio. Nu till min fråga som ni gärna får diskutera. Hur skulle det kunna fungera i Sverige? Låt oss leka med tanken att Lasse Granqvist eller Tommy Åström till 100% skulle bevaka Djurgården, kommentera alla lagets matcher och verkligen ta sig in på insidan av Djurgården. Jag ser många fördelar med det här. Det är en dedikerad journalist som verkligen vet vad han eller hon pratar om. Objektiviteten går däremot förlorad, men för min del så spelar det ingen roll. Jag tycker att det är bra med en kommentator som håller på Djurgården och vill att laget ska nå framgång. Dessutom så kan det också vara så att man tenderar även som supporter att vara extra kritisk mot sitt favoritlag.
En nyckelfråga blir vem som betalar lönen.
Mm.
Alltså om Djurgårdens IF i det här fallet betalar lönen till journalisten som ska göra jobbet, så finns det en beroendeställning mellan klubben och journalisten. Eller om det är Svenska Hockeyligan i det här exemplet, så som den sammanhållande organisationen som betalar lönen till journalisten, så blir det en beroendeställning mellan journalisten och Svenska Hockeyligan. Det vill säga, ett oberoende innebär ju att jag kanske, om jag då är anställd utav Djurgården eller SHL i de här fallen, känner att ja, men jag kan ju inte vara kritisk mot den hand som föder mig. Jag kan ju inte såga av den gren jag själv sitter på. Och då faller ju allting som har med journalistik att göra. Då faller ju allting som har med oberoende att göra.
Man kan väl vara objektiv ändå. Alltså fördelarna med att följa ett lag så nära är ju då att du verkligen har, du har koll på grejerna. Men det innebär ju inte att du ska sitta där och hylla ett lag som inte spelar på, eller ja, som kanske gör en dålig match. Eller, det viktigaste är att man är objektiv.
Men då ska det vara som, apropå vem som betalar lönen, så ska det ju vara då...
Ja, det är som Lasse säger. Nej, för 17. Alltså, då faller det, tycker jag också. Mm. Utan det är ju så här att är det då... Ja, objektiviteten är extremt viktig, och det är självklart då får ju inte vara kopplat på det sättet att kommentatorerna är i beroendeställning av den föreningen, absolut inte. Jag ser det mer lite grann då, jag är ju inte en journalistisk roll som expert, men jag tycker att det är stora fördelar att jag känner till och känner de flesta av de som håller på med friidrott, vilket innebär att jag har rätt mycket inside. För det kan man ju sitta och titta nu på tv-sändningar i lagsporter där experter kanske sitter då och säger så här och så här tror vi att det är. Men vet man det egentligen? Vet man hur resonemanget finns där? Kommer du laget nära, så har du ju en otroligt mycket större kompetens.
Nästa ämne till @sporthuset. Det skulle vara intressant att höra era tankar om varför man sällan kritiserar funktionsnedsatta elitparaidrottssammanhang, alltså apropå Paralympics. Vanligt att man bara tycker att det är så fantastiskt, apropå ett ord vi inte gillar här, trots förutsättningarna. De är lika mycket elitidrottare och ska behandlas därefter. Det vill säga, bara för att de har en funktionsnedsättning så bedöms de inte med att det här är svagt och det här var ingen bra insats. Tankar om det, Miro?
Ja, alltså jag har inte tänkt så mycket på det, men jag reagerade faktiskt där. När det gällde Källkocken så spelade de ju jäkligt uselt, speciellt första matchen, och då var ju ändå allting så väldigt positivt, så det kan jag väl hålla med om att det finns väl en risk att man särbehandlar dem.
Ja, vi möter ju i Idrottsakademins nomineringsjury så ingår ju parasporten på precis samma sätt som alla andra idrotter med samma valbara grund, och det här är en svårighet i vetskapen och kunskapen och kännedomen om parasporten.
och vad innehållet är. Det finns många olika klasser, det finns många olika former av handicap och det finns många olika därmed former av tävlingar. Och där är det ju, jag känner själv ett tillkortakommande på kunskapspunkten. Och då är det svårare att bedöma. Vi har ju stora diskussioner och god hjälp av folk som kan bistå med den kunskap och ge oss den information vi behöver.
Apropå lika värde och så har vi fått in ett intressant meddelande, ett mejl från Niklas Björklund. Han skriver så här: jag vet att Sporthuset är en jämställd podd som tar upp alla sporter, idrott, oavsett kön eller läggning. Nu skulle jag väl berätta om en golfklubb som jag är ordförande för. Förra året tog vi beslut i styrelsen att vi vill stödja alla utövare i idrott och verkliga livet. Som symbol valde vi Pride-flaggan. Vi valde att tolka den som allas lika rätt och värde oavsett läggning eller religion. Vi var tydliga med att framhålla i klubbens värdegrund att alla är välkomna att spela golf på vår klubb oavsett läggning, religion eller bakgrund. Under förra sommaren så revs flaggan ner nästan dagligen, eldades upp eller bara försvann. Vi har en sponsor i klubben som tog det här personligt, köpte in ett lager med flaggor till oss och vi skickade upp en ny varje gång det försvann en. Men vi fick massor av hyllningar för att vi vågade hissa flaggan, men också en del kritik. Kritiken kunde ligga i formuleringar som: är det här någon jävla homoklubb eller? Nu i år har vi dessutom tappat några medlemmar som valt att gå ur klubben. Det har tyvärr blivit en konstig situation där vi är rädda att tappa fler medlemmar på grund av det här. Inte för att vi tror att fler går ur på grund av att flaggan är uppe, utan tvärtom att de kanske går ur om vi tar ner den och tycker att vi är fega att inte våga stå upp för sakens skull. Vad är era åsikter om det här? Jag känner att diskussionen borde tas upp någonstans. Hör inte Pride-flaggan hemma inom idrotten? Från Niklas Björklund.
Sverige är ju ett av världens mest, det är i alla fall jag läst mig till på flera ställen, jämställda länder. Trägen vinner. Det vill säga den här typen av bakslag, kortare bakslag, ta ner flaggan och bränna flaggan och den här typen av saker kommer säkerligen minska med tiden. Mitt förslag är att kalla till ett årsmöte, om det så krävs ett extra årsmöte, där ni diskuterar som en enskild punkt just precis den här frågan, flaggans vara eller icke vara. Och då får ju årsmötet fatta beslut om vilken inriktning man tycker att i det här fallet då golfklubben ska ha. Så länge det inte bryter mot stadgarna, vare sig för den enskilda golfklubben eller för Riksidrottsförbundet.
Ja, jag känner bara så här att de som går ur klubben på grund av detta, det var skönt att bli av med de jävlarna.
Mm, det är bra sagt. Det är riktigt bäst sagt idag, va, eller?
Ja. Ja, och då är ju problemet egentligen då borta. Om man då inte tycker man kan vara med i en sån klubb.
Mer kärlek behövs. Och då har jag faktiskt fått till mig här nu.
Vem vill vi se? Nu tittar vi på Skype här.
Det är ju så att
stickad eller virkad eller
båda. Jag måste också se den, för jag hörde ju om den. Jag hade inte möjlighet att se. Oj.
Här,
hur var det nu? Var den virkad eller
stickad? Ja, Eva-Lena Hedestig som ligger bakom den här viktiga påsen. Påse känns ju för övrigt, för jag har ju bredvid har jag en påse. Det känns ju inte riktigt som en, känns lite tunt att kalla den påse, men hon har i alla fall hört av sig och sagt att den är både virkad och stickad i skön förening.
Ja.
Hon skrev så här, Eva-Lina, på Instagram. Sporthuset podcast på Instagram. Vi finns överallt. Den viktiga påsen är, som den uppmärksamma kan se, både virkad och stickad. Bottenpartiet är virkat. Magen är stickad. Och så är det en virkad kant på toppen.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Förra veckan drogs en av svensk idrotts stora, får man tro, Sven Tumba. Det stod bara Tumba i och för sig på lappen. Och jag tror, Tommy, att det är du som har klivit fram och sagt att jag tar den kärleksbombningen av ishockeylegendarens, ja, och andra idrotter också, Sven Tumba.
Jag kunde valt att kärleksbomba platsen Tumba, men väljer såklart den viktigaste spelaren i den svenska ishockeyhistorien. Inte den bästa, men den viktigaste. Den förmodligen under sin tid mest folkkäre, och som gjorde just ishockeyn till en folksport på 50- och 60-talet. Sven Tumba, eller Sven Johansson som han döptes till, han växte upp i Stockholm på Kungsholmen och Stora Essingen, flyttade som 10-åring till just Tumba. Några år senare flyttade familjen till Vigbyholm, där han sen fortsatte att leva under större delen av sitt liv, och där fick han smeknamnet Tumba. Smeknamnet blev så etablerat att han faktiskt sen bytte efternamn från Johansson till Tumba. Han var mannen bakom den största framgångseran, får man säga, i svensk ishockey. Djurgårdens på 50- och 60-talet, där han var med om 8 SM-guld, varav 6 i rad. Och tröja nummer 5 hänger såklart i taket på Djurgårdens hemmamatcher. I Tre Kronor hade han nummer 17 och landslagsframgångarna saknar också motstycke. 3 VM-guld, flest spelade VM-turneringar för Tre Kronor genom tiderna, 14 stycken. Flest mål i landslaget, 186 mål. Han var med i 4 olympiska spel. Mest omtalat är väl hans sista VM-guld i Colorado Springs 62. Mycket tack vare en annan legendar och pionjär, kommentatorn Lennart Hyland.
Spelet igång, Jan Blomé nu i egen zon. Passar det till Mats Karlsson, Mats Karlsson fram till Sundberg. Sundberg har det mitt zon nu. Passar på högerkanten till Mäten som tvärvänder just före den blå linjen spelar bakåt. Sinner till Maten. Och Maten brann fram till Sundberg. Sundberg ut i blå linjen, bra läge. Nu skjuter det här. Det är mål! Det är mål! Oj, ett mål skott!
Nisse Nilsson med det klassiska avgörande målet i VM 62, Tumbas tredje VM-guld. När Svenska ishockeyförbundet för några år sedan startade en egen Hall of Fame så valdes Tumba in som det allra första namnet, och det kändes ju följdriktigt med tanke på vad han gjort för svensk ishockey. Några röster här nu om ishockeyspelaren Tumba i samband med hans begravning för 7 år sedan. Det är Lasse Kink, sportkommentator i många år. Ulf Adelsson, för detta toppolitiker och djurgårdare. Och Tommy Engstrand, också han mångårig, verkligen legendarisk tv-kommentator.
Jag anser att det är en av våra största idrottsmän genom alla tider. I och med att han itkade ju så många idrotter, landslagsman, jag tror han var i vattenskidor också. Han blev svensk mästare i alla fall, det vet jag, golf, fotboll, ishockey. Och en sån entusiasm som han hade är helt fantastiskt. Jag är AIK, och trots det så var han och Curre Hamrin mina stora favoriter när jag var liten.
Många har många olika fina minnen av Tumba. Vilket är ditt starkaste? Har du något speciellt?
Tumba tog sats från egen zon, runda den egna buren och stack över hela plan. Över egen blå, över röda och den andras blå. Publikens jubel bara steg. Då och då händer det att det blev mål också på de där solorädarna. Det var ju en otrolig glädje när man fick vara med.
Det är 3 personer som ligger bakom den explosiva utvecklingen för svensk ishockey, och det är borgarrådet för detta Helge Berglund som skapade alla hallar på 50-talet in i 60-talet. Det är Lennart Hyland med de fantastiska referaten, ishockeyreferaten, som det var en nydanande verksamhet som Lennart ägnade sig åt. Och sen är det då Tumba som tack vare den här personligheten och hans oerhörda popularitet gjorde att folk fick upp ögonen för den här härliga sporten.
Sven Tumba var så mycket mer än bedrifterna på isen. Han var mångsysslaren som hela tiden kom med nya uppfinningar och nya upptåg.
När det spelas hockeymatch kan du se, det är tuffa grabbar, de som är med. Det är tackling hit och tackling dit tills någon åker dit på en nit. Tänk, jag tycker de har fattat så fel. Det är pucken som ska vara i spel. Den ska passas här och passas tvärt, och sen ska den skjutas in i kassen där. Oj, vilken fart! Det är ben och klubbor, huller och buller. Och ganska snart ut i planket det hörs ett dundrande muller. Blås, domaren, blås! Det är någon som har ramlat om kuller. Och i ett bås får syndaren sitta, och så skamsen ut. Klubborna klapprar mot isen så glatt, och mera mål man väntas få. Heja Tumba och gå på. Smeknamn på killarna är populärt.
Hockeypolkan. Sven Tumba spelade in den här låten 1963 i samband med hemma-VM i Stockholm. Och häng med här nu vad Tumba gjorde vid sidan av och efter sin karriär som ishockeyspelare. Han spelade in skivor, han skrev böcker, han var med i 3 filmer, han hade ett eget radioprogram, Timmen Tumba. Uppträdde i folkparken, arrangerade tävlingar i vattenskidor runt om i landet. Han blev svensk mästare i fotboll för Djurgården och gjorde en landskamp. Han införde hjälm i svensk ishockey med lanseringen av den så kallade Spapshjälmen. Han kom på idén och startade TV-pucken. Han var med och utvecklade de populära bordshockeyspelen och så golfen. Sven Tumba, en av de som introducerade golfsporten för den stora allmänheten i Sverige. Det är ingen överdrift att säga att han precis som ishockey var den som framförallt såg till att golf blev en folksport. Och tidigt så la han en klassisk kommentar om golf. Det här är ju ett lir för vanliga människor, det är alldeles för roligt för att direktörerna ska få ha det för sig själva. Han blev snabbt landslagsmässig som golfspelare, samtidigt som han startade Ullnas bana och turneringen som idag är Europatourtävlingen Scandinavian Masters. Han fick tillstånd av Gorbachev och Jeltsin att bygga Moskvas första golfbana. Ja, ni hör, uppfinningsrikedomen och drivkraften saknar motstycke i svensk idrottshistoria. Ishockeyspelaren Tumba, entreprenören Tumba och så glädjespridaren Tumba. De reptilsnabba kommentarerna och de roliga upptågen som spred glädje är också en viktig del av historien om Tumba. När Tumba var i Moskva med sitt golfprojekt där så passade han på att inhandla en rysk pälsmössa. Förbundsbasen Helge Berglund som var med försökte då tillrättavisa Tumba. Men Tumba, du har ju satt mössan bak och fram, påpekade Berglund. Tror du, jag svarade Tumba, du vet ju inte åt vilket håll jag tänker gå. Typiskt Tumba som aldrig var svarslös. Och när han som förste svensk blev inbjuden till ett NHL-lag i slutet av 50-talet, han var där i legendariska Boston Bruins. Redan efter andra träningen fick Tumba för sig att lätta upp stämningen en del.
Man måste peppa upp sig när man kommer in på isen när man möter de här kanadensarna som man har sett så mycket och hört talas så mycket. Att nu gäller att verkligen stå på den första gången man kommer på isen. Kameror och tv och pressen var där. Så jag gick in i omklädningsrummet och tänkte att vi måste hitta på någonting för att det ska vara drag i det här. Då sitter de här kisarna som är ganska snygga i facet så här. Alltså snygga, fina tänder, titta så här. Och så rätt var det med påklädda så här, så har med glas i sidan här. Då tar de ut nötterna och lägger dem i påsen. Och det var inte lätt att se de där kisarna. Och då ser de ut som... där. Varulvar rubbet av dem alltså, med två köttbitar i kort. Tänker jag, titta. Allihopa praktiskt taget gjorde det. Grabbar, nu släpper han ner. Och så flukta ner, vad lägger de? Titta här. Fyra plus tre här uppe. Det är alltså överkäket, tre stycken där. Eller fyra stycken där. Varför finns det fyra på samma någon annanstans? Så raggade jag upp fyra som såg likadana ut som den där. Och så bytte jag om den där för att fortsätta här. Och så hittade han underkäke och så bytte jag om det här. Jag var ensam kvar där. Det var, jag tror att det var materialen han stod och putsade någon doja någonstans där borta.
Så när Bostonstjärnorna kom in i omklädningsrummet efter träningen så skulle de sätta in löständerna, så blev det vissa svårigheter om man säger så. Och det här är alltså på efter den första träningen. Och det är otroligt, eller hur? Och det hela alltså slutade med att hela omklädningsrummet faktiskt dånade av skratt. Man skulle kunna tänka sig att de blev förbannade, men Tumbas charm gjorde att alla skrattade. Det här klippet var förresten från det första programmet av ett av SVTs största programsuccéer genom tiderna. Här är ditt liv med programledaren Lasse Holmqvist, där Tumba var programmets allra första gäst. Den 11 januari 1980.
Än en gång vill jag då säga, här är ditt liv, Tumba. Och det fodralet får du en kassett till, en sån här tv-kassett till, ett band på programmet när det är slut.
Den sista intervjun med Tumba gjordes av Mats Strandberg på Radiosporten i samband med hans 80-årsdag, bara några månader före hans död. Och jag minns tillbaka på en annan tid och en kärlek till ishockeyn som är härlig att lyssna till.
Det var gnistan för att komma ut på isen. Alltså man levde med... Alltså hockeyn var ju liksom en... Det var ens liv. Där la man hela hjärtat. Och det fina tycker jag är att... Jag visste hela tiden när jag kom in på isen att jag var ett strå vassare. Och den känslan tog jag ödmjukt hand om. Jag sa så här... Nu ska du inte tro att du är någon jävla kanon för att du är så bra. Utan jag tog det som en gåva att jag kunde vara bäst. Och då bjöd jag mina kompisar på uppmuntringar hela tiden. Alltså man delar med sig, va.
Vi minns förstås idrottsstjärnan och idolen Sven Tumba som lyckades med det mesta han företog sig vad gäller ishockey, fotboll, vattenskidor eller golf. Men ju mer förstått av Sven Tumba så bottade hans popularitet nog ändå i hans personlighet. Entusiasten, glädjespridaren, idésprutan, liraren, den charmige virrpannan som på ett okonstlat sätt kunde få sin omgivning på gott humör. Sven Tumba kommer för all framtid att inta en hedersplats i den svenska idrottens historiebok.
Nej, men så är det ju. Så är det ju. Alltså jag tycker det är en liten sorgsam tid. När du berättar om Tumba här och vi hör minnesorden om honom, Lasse Kink, Ulf Adelsson, Tommy Engstrand. Vi hörde honom själv här i Mats Strandbergs intervju i hög ålder. Tumba. Gick vi bort strax efter, sa du så?
Vad sa du? Han gick bort strax, bort bara några månader efter det. Det var precis när han fyllde 80 där.
Jag känner att just precis i närtid här har ju både Jerry Williams, Erik Fernström född på Huvudstadsgatan 14 i Solna, Barbro Lillbapp Svensson gått ur tiden. Och de har ju jag tycker det finns en gemensam nämnare med Sven Tumba. Det finns en drivkraft att underhålla andra. Det finns en drivkraft att göra tillvaron gladare. Och det tycker jag lyser igenom på ett djupt sätt i det du berättar här, Tommy, också. Och jag tycker det är en sorgsam tid när den här typen av personer, Tumba har ju varit död i många år, men både Jerry Williams och Lillbass vill jag faktiskt nämna, just i det här att de ville ju göra tillvaron gladare. De ville underhålla andra genom sin egen skicklighet. Och det tycker jag är... Nej, stor saknad.
Ja, jag känner en annan gemensam sak med alla dessa personligheter är att de inte är mediatränare. De är sig själva. Gud vad man känner det tydligt. De är precis det de är. Funderar inte så mycket utan bara bjuder på sig själva. Och vad bra det blir. Istället för som idag när allting styrs upp. Det sitter någon och leder en presskonferens och nästan ställer frågorna och ni journalister, ni ska lyssna. Man får ju en personlig relation. Det känns nästan som man kände honom efter den här kärleksbombningen. Så känns det nästan som att, åh, Tumba, min kompis.
Mm.
Och många minnen när man hör är här i ditt liv, vignetten där. Det var ju väldigt stort det där programmet. Som också Lillbabs var med i förresten. Och där alltså Tumba var den allra första, han var premiärgästen i hela serien, vilket säger en del om hur stor han var. Lasse Holmqvists program. Som ju ägde svensk media, mer eller mindre.
Måste ju nästan höra den där igen, va? Jag är ju uppvuxen med det här, alltså. Det är säkert många av våra lyssnare också. Visst är det en bra signatur?
Va? Absolut.
Jan Tollarpan som satt och hamra på pianot.
Men alltså det var ju otroliga kupper de gjorde. Det, i det här fallet skulle Tumba skulle ju, han skulle ju avtäcka en staty. Han skulle klippa band och avtäcka någon staty. Och så när det föll ner och det där draperiet, då var det Lasse Holmqvist som stod där. Då. Men alltså och så rakt i studion.
Ja, men kommer ni ihåg hur det var? Alltså det här dominerade ju Sverige. Du sa det mest populära, jag vet inte vilken tittning det var. Men det var ju alltså löpsedlar samma dag som programmet gick. Där det fanns ju gissningar om vem det skulle vara som skulle kidnappas då. Och det här gick ju lördagkvällar. Och jag tror inte, de hade nog en öppen sluttid också. Vissa avsnitt blev vi väldigt långa.
Det är ju någonting man kan säga har försvunnit lite, Lasse. Öppen sluttid. Det var liksom bara Lasse Holmqvist, liksom Bengt Bedrup. Alltså, de har en öppen sluttid. Vi som jobbar nu får aldrig en öppen sluttid.
Nej, precis. Det är alltid en nedräkning.
men var det inte så att Lasse klädde ut sig också?
Jo, visst.
Han dök ut. Överraskade liksom.
Ja, det gjorde han ju. Det var ju direkt sändning. Det var ju inte alldeles säkert hur det landade. Kom ihåg Barbro Lillbapp Svensson. Annandag jul var väl det. 83 i programmet. 34 år sedan. Och så här. 35, som
Det slutade ju med att det kom in en parad utav hennes tidigare alla livskärlekar, inklusive de tre äktenskapen hon hade haft i det tillfället. Det var ju ett gäng karar i frack som kom in och
sjöng. Vilken mardröm alltså.
Och vilka rubriker det blev. Och vilken smäll det var. Vilken otroligt. Hela nationen skakade ju till följd av utav det här tilltaget av Sveriges Television. Var det rätt eller var det fel? Var det pinsamt eller var det bra? Lill-Babs, denna suveräna, superproffsiga Lill-Babs, hon hanterade det också. Vilket finns med bland annat Anders Björkmans minnesord i Expressen till Barbro Svensson efter hennes bortgång.
Mm, och den här glädjen, de verkar så kul. Rolle Stoltz och Lasse Björn kom ju upp i programmet där också. Det var ju sån... De hade så roligt på något sätt. Det var så... Oh, det var en annan tid på något sätt. Tänk bara i VM i Moskva 57. Det var kanske deras största bedrift när de slog Sovjet inför 50 000 åskådare utomhus där i den finalen. Och när de skulle köra nationalsången då. Och så hade de ingen svensk nationalsång. Så det var tvärtyst när Sverige hade vunnit. Och Lasse Björn kör... Nej, men vi kör väl den här. Helangård! Och Tumba och company stämmer in i det där. Och ryssarna och tjeckerna står och ger vakt då.
Ja, det är klart det. Det är klart det. Vad skulle de göra? Vad skulle de göra?
Tänk om det skulle hända nu. Det skulle bli ramaskrik.
Ja, det skulle det bli.
Den är inte riktigt lika effektfull ljudmässigt, men den är väldigt mysig, den här viktiga påsen som jag nu ska... Hur öppnar man den här? Ska man knyta upp den här fina... Ja, det måste man göra såklart. Knyta upp den här...
Det turkosa bandet.
Och så ska vi ta ut en lapp till nästa vecka. Det är Jens Fjällström och Thomas Johansson. Jens kärleksbombade senast, så det måste bli Thomas tur. Vecklar upp lappen, se om ni kan läsa vad det står på den här lappen.
Lapparna borde också på något sätt förändras i samklang med att vi har en ny viktig låda till en viktig påse. Borde lapparna också vara broderade eller lite läckrare, tycker jag.
Mike Tyson står det, va?
Ja, Iron Mike Tyson.
Ja, han är ju värd en kärleksbomb, va? Hans brokiga karriär är en av de största tungviktsboxarna genom tiderna, men också fängelsestraff och det efter karriären. En brokig historia, men under sin absoluta topptid i karriären så var han ju nästan, va, på Muhammad Ali-nivå när det gäller uppmärksamhet som tungviktsboxare.
Men så kärleksfull kanske han inte känns.
Nej, men man kanske kan kärleksbomba en del av hans karriär på något sätt.
Det tycker jag definitivt att han är värd.
Ja, precis. Jag måste ju ta...
Du ringer du Thomas nu och så ger du honom en a week of hell.
Mm.
Jag tycker den är så jäkla bra, den här signaturen.
Undrar du när det var att du kom med Miro i Här i ditt liv?
Nej, jag vill inte jämföra med det, men jag var faktiskt med i första programmet av Lilla Sportspegeln.
Ja, just det, det var det. Det har jag sett klipp på.
Det känns stort.
Kjell Andersson var programledare, han som blev chef på TV-sporten.
Ja, det stämmer.
Satt inte Grive bredvid där också? Att det var Kjell Andersson och så ser man dig där och så sitter Grive på kanten.
Mm, det är inte omöjligt.
Vi går in och kollar. Lilla Sportspegeln, Miro Salar, för premiärprogrammet. Vi säger så för idag, avsnitt 134.
Tjofaderittan, tack för idag.
Hej då, ja. Hej då.
Lycka till med vädret, Miro.
Tackar.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippi!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day.
Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.